This is a podcast from the Kurdish Library in Stockholm.
Vi har en annan programpunkt här som inte riktigt kopplar in i det svensk-kurdiska, men det finns en annan liten rolig koppling. Det är alltså Lena Insulander som har bett... Olof Holm komma hit och berätta om en lite spännande svensk som gav sig iväg från Sverige. Det finns ju sådana också som faktiskt mer eller mindre flydde Sverige. Så du får berätta lite mer om, och så får du presentera dig själv. Välkommen.
Tack så mycket. Tack. Tack för att jag fick komma hit. Ja, det var Lena som jag höll ett litet kort, mer eller mindre improviserat föredrag för en vecka sedan och på en väldigt kort stund. Och sen sa jag Lena att det där måste du komma och berätta även för den här föreningen, den svensk-kurdiska vänskapsföreningen. Det var tyvärr inte Lena här, men det var väldigt roligt att komma hit. En överraskning att träffa så många vänner. Olof G. Tandberg som jag har känt i så många år, och vi har träffats i andra sammanhang, men det var roligt att se dig i det här också. Att du är lika aktiv och fantastisk här som överallt annars. Det jag skulle berätta om är Carl Jonas Love Almqvist. En svensk författare, född 1793 och död 1866. Och de yttre detaljerna är säkert bekant för de flesta, men jag kan i alla fall berätta något om honom. Han var en mycket mångsidig person och mångsidig författare. En rikt sammansatt personlighet skulle jag säga. Hans yrken var väldigt många. Han var byråkrat i början, alltså statstjänsteman. Han prövade på att vara bonde och tänkte sig att han kunde leva som bonde och dikta samtidigt. Men verkligheten ser inte sån ut. När man har jobbat en hård dag på åkern så har man kanske inte så mycket tid över till att skriva. Och han var nog ingen succé som bonde heller. I trakten där han bodde så gick faktiskt 100 år efter hans tid talesättet att om någon dålig plöjar, att han plöjer som Almqvist. Men han åkte snart tillbaka till staden, och där försörjde han sig som kartritare, som korrekturläsare, som lärare, som rektor, som läroboksförfattare i en 5-6 olika ämnen. Han var lexikograf, han var författare som sagt var, han var journalist, han var präst, han var en av de viktigaste radikala författarna på 1800-talet och skrev socialreportage och politiska reportage. Han tillhörde de som kritiserade den sittande regeringen. Och han gjorde det på ett sådant sätt med sån radikalitet att man kan fortfarande säga att en del av reformerna som han föreslog inte är fullt genomförd. Han tänkte sig ett nytt system för samhället, för kyrkan och för familjen. Han tänkte sig ett äktenskap som skulle bygga på kärlek och inte på tvång. Han tänkte sig ett samhälle där kvinnan är myndig i alla hänseenden. Naturligtvis att ha rösträtt. De som talade om rösträtt på hans tid inkluderade aldrig kvinnorna. Han talade om myndighet för kvinnan. Ja, faktiskt. Kvinnan borde bli myndig tidigare än mannen. Hon mognar ju tidigare.
Bravo!
Är det några som... Ja, så är det. Han var radikalare när det gäller kvinnofrågan än någon annan i sin tid. Fredrika Bremer som är en symbol för kvinnokraft, kvinnors frigörelse, inte alls så radikal som han. Han tänkte sig ett system, ett samhällssystem där man kunde bo kollektivt. Varför ska varenda hem i en stad laga mat samtidigt på kvällen? Det kan man rationalisera. Alla husmödrar tycker inte om att laga mat och inte bra på att laga mat. Varför inte organisera det så att man lagar kollektivt? Han tänkte sig helt enkelt en sorts kollektivboende, en sorts familjehotell. Hans idéer var radikala i många hänseenden. Och i slutet på 1800-talet skrev Ellen Key en bok som heter Sveriges modernaste författare. Och det var ju en pik åt Strindberg. När vi så småningom grundade Almqvist-sällskapet så sa vi att vi ska verka för kännedomen om Carl Jonas Love Almqvist, hans verk och hans visioner. Och det försöker vi göra. Man kunde säga att Strindberg, hans visioner är nog inte mycket att göra kännedom om. Det kan man inte säga. Strindberg är en lysande språkbehandlare. Hans språk är magiskt, men hans idéer är galna. Och Strindberg är det guld, båda. Men Almqvist var ju också oerhört produktiv. Alldeles vansinnigt produktiv. Det kommer tjocka böcker varje år. Varje år kommer det ut en par större böcker, en 4-5 stycken mindre, och så uppsatser, artiklar och så vidare. När vi nu gör ut Almqvist samlade verk så blir det ungefär 70 volymer, tjocka böcker allihopa. Men det är klart att med alla hans idéer, alla hans tankar och hans samhällskritik, så råkade han också ut för det etablerade samhällets förakt och motstånd. Han blev en människa som med tiden blev ganska ensam. Han hade sina anhängare, men det etablerade samhället hörde inte till det. Ärkebiskopen kallade honom det aset Almqvist. Andra var lika föraktfullt uttryckande om honom. Och en vacker dag så gick han i landsflykt. Det är en mycket märklig historia egentligen, för han var misstänkt för giftmordsförsök, förskingring och förfalskning. Och den frågan är aldrig juridiskt löst. Efter att han flydde så började man arbeta med en rättegång, men den avslutades aldrig eftersom om det här giftmordsförsöket. Eftersom han inte var där, och man hade inte tillräcklig bevisföring, så att den lämnades på framtiden. Och framtiden har diskuterat den här frågan ända sedan dess. Och jag tycker för min del att det är väldigt bra att den inte är avgjord, för det ökar intresset för Almqvist. Men sen är det då de andra frågorna. Förfalskade förskingringen av pengar, det blev han dock dömd för, och han dömdes till straffarbete. Och därför kunde han aldrig återkomma. Han flydde en natt, smög sig ut hemifrån, tog en båt ut över Mälaren, kom till Örebro, åkte vidare med diligens och så vidare ner till, med båtar och diligenser, ända ner till Helsingborg. Och där flydde han över till Danmark en stormig natt över vattnet och tog sig så småningom till USA. Och där levde han i Philadelphia. Pengar hade han väl inte just. Han försörjde sig med att ge lektioner, men det kunde inte ge särskilt mycket. Det är nog så till och med att han gifte sig med en kvinna där, kanske för att få försörjning. Hon ägde ett pensionat, och han var ju gift redan hemma i Sverige, så han begick nog ett brott där också som bigamist. Fast det där är alltihopa, det här är ingenting av det här är med säkerhet bevisat. Det är det som är intressant. Almqvist slutade som landsflyktig, och där borta sitter en författare långt borta ifrån sitt språk, en man som hela sitt liv har skrivit och talat. Han talade alltid, om han inte skrev. Han talade med en låg stämma, intensiv, välformulerad i varje ögonblick, en dialektisk förmåga som kunde vinna varje debatt. Och så skrev han, och han skrev många saker, och med en språklig behärskning och en glans över språket, ett levande språk. Och där sitter han borta i sin tystnad. Ingen talar svenska runt honom, och han skriver och ingen läser det han skriver. Han lämnar efter sig ett stort manuskript om svenska rim. Det är en svensk verslära. Hur skriver man vers på svenska? Det är således ett lärt verk som han skriver där. Men han kunde ju inte ha några exempel, för han hade inte något svenskt bibliotek. Så han var tvungen att hitta på alla dikterna själv. Så han skrev över 600 dikter för att visa olika typer av rimflätningar, olika versmått och takter och så vidare. Manuskriptet är alltså ännu inte utgivet. Ja, vi håller på att ge ut den. Det blir 5 tjocka böcker. Den första har kommit. Och det är alltså 1500 sidor folieformat. Liten piktur. Och så skrev han en hel del annat också. De här dikterna tänkte jag avsluta med att läsa något ur. Det var en tid då också mig gav saffranskringla och renst och franskt och måsevin. Det var en tid då kyrkoklockor pinglar vid en begravning ståtligt fin. Då än jag ägde vänner som till graven fördes, och jag såg deras hädan far. Nu har jag ingen vän, och ingen gråter vid min grav eller vid min hädan far. Om så det skulle hända att ingen talar till mig alls, vart ska jag då mig vända? Vad fanns? Jo, jag ska tala med mig själv. Jag ska sjunga för mig själv. Och jag ska dansa för mig själv en vals. En måne då som mitt i natten skiner är bättre än en sol som redan har gått ner. Och enslig stig jag övergiven går, och blåsten viner. Jag har ej sol och ingen måne mer. Gud han sig förbarme över mig den arme. En liten, liten måne, o Herre, du mig låde. De här dikterna är ju skrivna ur en längtan efter tystnad. En längtan efter språket, efter människor, i ensamhet. Han var mycket ensam där. Och han skriver väldigt mycket om de här dikterna, de här 600 dikterna, de handlar väldigt mycket om mat. Han är hungrig uppenbart. Och det handlar väldigt mycket om smaker som han längtar efter där borta i sin landsfrukt. Smaker av svensk mat. Kålsoppa och allt möjligt. Och havrevälling, eller havresoppa och konstigt. Dikterna är längtansfulla. Övergivna, men de är uppsluppna också, galna, prilliga, konstiga, och han leker med språket och med orden i en tradition som man skulle säga inleds med honom och fortsätts med Hugo Hamilton och Povel Ramel och Tage Danielsson. Det är alltså en mycket brokig samling av dikter, och de blir nu återigen tillgängliga efter att de ges ut, men de flesta har inte läst sedan hans tid. Den mest kända av dem allihopa, den vill jag avsluta med. Vem är väl den på jordens vida rymd som njutit smaken av krusbär och av stora, röda, söta stickelbär, och som här vid dig ropar ut: jag aldrig smakat maken. Mot det en skeppslast dumma apelsiner intet är, och själv pomeranser jag föga anser. Vad bjuder oss uppriktigt Afrika? Vad Asien? Vad Vad visar kan Amerika? Vad Asien? Vad allt Europa? Jag trotsar öppet allihopa. Men Skandinavien, det är alla dag. Blott Sverige, svenska krusbär. Det är en dikt som har förlöjligats. Så fånigt. Blott Sverige, svenska krusbär har. Men har man inte smakat krusbär på 15 år, då längtar man efter dem. Det här är en dikt om övergivenhet och i själva verket en oerhört intensiv dikt. Där satt han och längtade efter krusbär. Blott Sverige, svenska krusbär har. Personligen har jag alltid när jag rest i något främmande land gått och köpt krusbär. Jag måste ju se om det är sant, blott Sverige, svenska krusbär har eller inte. Jag har inte märkt några stora skillnader. Världen har krusbär med minst. Tack så hemskt mycket.
Sedan också är det en speciell dag idag, den 24 april. William Shakespeare fyller år. Jaha. Fyller år idag för att hans verk lever och kommer aldrig att begravas. För Shakespeare tog ju sig andligt, mentalt, intellektuellt, litterärt till Kurdistan eftersom Romeo och Julia, men och sin är då prototypen för Romeo och Julia. Så länge lever William Shakespeare och alla hans kurdiska kollegor. Maestro! Musik, tack.
Sorry, Pat, you should have talked more in English than in Swedish. Inga problem.
Bra. Men vill ni säga någonting?
Ja, vi tackar för det här, för det här fina musiken, berättelserna och dikter var verkligen fint. Och när du läste den här dikten, och jag kom ihåg en väldigt känd poesi, han heter Nali. Han var precis i samma situation när han flydde till, han skulle gå till Hajj i Mekka. Och när han kom tillbaka då han hörde att det är min Shinibaban, det är kungariket som han lämnar, det är turkarna har ockuperat. Och då han kunde inte gå tillbaka, och han skickade ett dikt till en väldigt stor poesi, Islemani. Och det är precis samma känsla där jag kom ihåg när du läste det här dikten. Det var verkligen fint. Tack för Kurdiska biblioteket. Verkligen en viktig plats för oss alla kurder i Sverige. Och hoppas att det kommer att leva vidare. Och vi kämpar att verkligen att kunna stå på sina benar tills hela tiden. Liksom. Tack.
Tack. Det fria ordet ska råda. Det tryckta ordet, det språket ska kunna sjungas, läsas på alla språk.